Jag tänkte ju på
Patrick Reed.
Patrick Reed som slänger peg på Rory på ranchen.
Och välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig den här veckan har vi en full styrka av William Monier och Wesley Monier. Hur är läget med William?
Ja, läget är underbart. Det känns sjukt kul att få vara tillbaka med ett nytt avsnitt av podden och att vi är tillbaka med fullt manskap. Så jag slänger över bollen till vår kära våffla. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bara fint med mig.
Welcome back.
Ja, men tack. Ja, det är kanske där vi skulle ha börjat egentligen. Alltså, nu får jag egentligen förklara. Vad är det du har varit på och vad har du gjort?
Jag har ju varit på högre tränarutbildningen på Bosön i 2 veckor. Där vi har gått igenom anatomi, träningslära, golfteknik, puttteknik. Ja. Ungefär allt kan vi säga.
Så i praktiken har du studerat allting annat förutom golfteknik den här veckan, eller de här veckorna?
Nej, men lite golfteknik har det faktiskt blivit ändå. Men mycket putt och anatomi och träningslära har du fokus varit.
Ja, okej. Okay. Så man förstår kopplingen mellan kroppens rörelser och hur man slår en golfboll, eller hur det sitter ihop kanske?
Ja, men lite så. Även veta vad alla muskler och leder och skelett och sånt heter i kroppen.
Ja, men vill du skriva lite läxförhör med honom då?
Ja, exakt. det är precis, sitter minus, medius och maximus, gluteus. jag tänkte på, det var ju när man själv gick tränarutbildningen, det är ju det som jag skulle säga de flesta tränarna liksom fruktar lite. Det är väl det här stora anatomiprovet som vi vet att du hade här förra veckan då. Det är ju lite där man säger, jäklar, det är köttigt liksom. Mm-hmm. Hur köttigt var det?
Ja, men vi satt och skrev prov i 5 timmar. Jag tror det var typ 89 frågor. Och sammanlagda poängen var 246 poäng. Så det var ganska köttigt kan man säga.
Det känns som att man har tagit en rejäl stund. 5 timmar, då var mör efter.
Man var väldigt mör.
Ja, jag kommer ihåg att du pluggade mycket in först. Så. Men det var väl, och det var ju ganska kul också. Jag kommer ihåg när du berättade att när läraren kom in där och sen så, när hon såg till det där, att ja, du kan berätta det själv om du vill.
Vilken?
Ja, men när hon kommer in och ska berätta provresultaten där. Och bara, Esli, du kanske inte vill...
Ja, just det. Ja, men det var ju lite så här, man bara, men det är ju bra. Hon bara, Esli, du kanske ska ta det efter. Ni har på staten, typ. Då blir man inte så jävla kaxig längre.
har du failat?
Exakt. Jag failade inte. Jag hade 5 poäng ifrån maxpoäng. Så
nej!
41 poäng när slängde vi i gruppen ihop.
Ja, men det måste vi nästan ge en liten applåd tycker jag, eller hur?
Ja, det tycker jag.
Ja, det är bra.
Tack.
Grattis till din prestation.
Tack.
Ja, men Ville, vad har du gjort de här 2 veckorna medan brorsan inte har med? Förutom att hålla med idag.
Förutom att hänga med dig och våra gäster så har jag kört igång vår vinterträning. Så att det har varit typ 40 pers då, så jag har gjort rörlighetsanalyser tillsammans med Kinexit på deltagarna första veckan. Och sen förra veckan så gjorde jag svinganalyser. Vi gjorde videoanalys, 3D-analys, svingdataanalys på 5-10 slagna järnsjuer och drivar. Vi hade även The Wiz-data och sen även liksom lite spelarintervjuer då på de här passen. Alltså ganska köttiga pass kan man lugnt säga när man har 6 elever på en timme och ska hinna med rubbet på per spelare då. Sen när Wolfgang kom hem så har han och jag suttit sen här med egentligen och vi sitter fortsatt här nu med även sista grupperna vi har och gör svinganalyserna, går igenom siffror och data och texter och allting som vi har från varje elev och sen så lägger vi upp vilken, ja men lösningen och övningen helt enkelt för varje elev då. Så att det är väldigt, ja vi hoppas att det känns väldigt genomarbetat ut mot eleverna.
Ja men det tror jag, med tanke på att de här veckorna som det var, då skulle det egentligen varit två personer och så att göra det ensam, det är väl gör extra matigt där också.
Ja, exakt. Men det är bra tycker jag. Jag fick den, det var ju liksom samla data, intervjua, observera och sen liksom ta det till mig och våfflan sitta i ändå lugn och ro och se vad 17 ska göra med varje elev och bli bäst i. 23 grejen var prio 1 liksom, för att få så bra effekt som möjligt under de här veckorna fram till post då. Så att det ska bli sjukt kul att se om vi kan få den effekten. Jag tycker att vi verkligen har berört liksom, den liksom, punkt 1 i prioordningen för alla elever här. Så att jobbar de hårt på det här så kommer det bli effekt på det.
Jag är helt övertygad att det kommer att leda till stordåd för många elever. Vi har faktiskt även dragit igång ganska mycket vinterträningar nu med oss på indoorgolf i Malmö lite grann. För vi är inne på samma sak, att vi ska kicka igång det här med att få folk att börja träna inomhus, men också främst att ta tag i sin egen träning. Att tänka så här att nej, men det kanske är lite roligt att kunna komma ut i mars och april, att faktiskt ha lagt ner ett visst typ av arbete så vi faktiskt kan få en lite bättre säsong. För att få dem förstå vikten av att kanske inte bara spela hela vintern, även fast det är superkul att vara ute med vännerna och lite, att man faktiskt kan ta sin golf ett extra steg genom att ja, men, slå lite extra bollar och träna efter ett mål. Så vi är på den basen. Inte riktigt på Kinexit och liknande analys riktigt, men träning nonetheless. Så att säga.
Ja, men man måste börja någonstans. Och sen, jag menar, vi har kört i flera, flera veckor och, eller flera år och gjort massa sådana veckor, så att man får ju liksom slipa fram det, så att även år efter år så kommer det hela tiden bli lite bättre. Så kan bara tänka dig Johan Skullbergs vinterträning om 15 år, jäkla vilken produkt alltså.
Ja jäkla, då är det allting, då är det tredje analys.
Det kommer vara så bra, det kommer vara så genomarbetat.
Ja men det är superbra killar, men då vet vi att vi är redo för dagens avsnitt.
Jajamän.
Vi springer in på veckans nyheter. Men då hoppar vi in på lite nyheter från golfvärlden. Och jag tänker att vi börjar på touren som är närmast oss. Det som tidigare var Europatouren och idag är DP World Tour. Denna vecka spelades på Abu Dhabi OSBC Championship på en bana namn JAS Links. Är det någonting ni har spanat på killar?
Ja men delvis på sociala medier. Det har varit mycket med lite lektioner så här i helgen också. Så att... Och sen även jag var torsdag och fredag ganska fullt med lektioner, så att det var... Jag har inte följt själva tävlingen så, men kollat på leaderboard och sen givetvis sett avslutningen via klipp på sociala medier.
Ja, precis. Är det samma för dig, Wesley, också?
Ja, men precis. Jag har följt det på sociala medier. Jag har inte faktiskt suttit och kollat, men jag har själv spelat banan, så man fick ju lite flashback när man satt och kollade på det.
Det förstår jag. Det var en lite speciell person som vann den här gången. Den här gången var det en fransman vid namn Victor Perez. Och som följdes upp av en svensk som spelade också väldigt bra.
Stämmer bra.
Jajamän.
Har ni koll på vilken?
Jajamensan, Wesley Mongé, nej. men Sebbe Söderberg.
Jajamän, helt rätt. Och det här var lite speciell tillställning den här gången. För inför de sista tre hålen så skilde det bara ett slag, två slag mellan de kandidaterna. Och på det 17:e hålet så lyckades Victor Perez från sin bunker precis kort om flaggan och stå för ett halvlångt bunkerslag på 25 meter ungefär. Lite upphöjd green mot var han står. Och vår Sebastian Söderberg har egentligen superbra läge för att kunna göra bra det på några meter ifrån. Men det som händer är att Victor Perez sänker bunkerslaget. Ja. Det finns på sociala medier och det, jag tror det, följer man Deep World Tour eller någon golfspelare så har det varit svårt att inte se det, för det har varit överallt så att säga. Ja. Vi kommer förmodligen länka ut det också igen efter det här, men det var häftigt.
Det var ett riktigt coolt bunkerslag faktiskt.
Men den viktiga frågan är, klinade han det eller tog han, var det tanken att spinna tillbaka den ner i hål?
Vad säger Kopplan?
Ja, men jag tror han nog tar en lite tunnare än man har tänkt. Det kan jag nog gissa på. Men ja, det är svårt att säga.
Ville, känner du samma?
Nej, jag måste ta en tunt alltså. Inte i det läget, men den från den. Nej, alltså så här, det är väl bara slagit lite soft och sen låter det rinna ner lite där. Känns som det är lite mest kanske safe-slaget att köra där. Att försöka skicka den clean förbi där och sen hitta bra check med den kontrollen och få en surr tillbaka den. Bara, jag ser inte det som en... Att det kan vara ett med flit. Nej, det tror jag inte.
Nej, under omständigheten att ta den så tungt på och slå med så mycket spin, det känns inte som det var tanken i alla fall. Vi får väl aldrig förmodligen reda på sanningen om han kommer bara hävda att det var tanken.
men absolut coolaste var ju att höra de franska kommentatorerna när de såg det slaget. Det var ju... ja.
Vill du simulera deras ljud i micken?
Jag kan nog inte göra lika bra som de gjorde.
Även det är nog bra, för då slipper vi förstöra lite trumhinnor eller någonting också.
Ja, exakt.
jag tror vi får mer kanske visa det inlägget.
Story.
Jag tror vi får göra det faktiskt, för alla får ta del av det själva.
Ja, men vi måste ändå tycka lägga in också en liten stöd till att Norén kom femma också. Bra, stabil avslutning. Jag öppnade med ett par med 72 där, men sen så kom jag tillbaka 66 andra dagen där, så att det var kul att se att två svenskar i topp 5 där, och Harrington kom in där lite oväntat.
Verkligen en liten gammal gubbe liksom.
Ja, exakt. Han kan fortfarande.
Det borde ju gått för vår härliga svensk ranking inför Ryder Cup i år. Eller kommer det Ryder Cup-ranking?
Ja. Norén är väl redan klar?
Ja, precis. Han är klar. Men jag tänkte just för Sebastian Söderberg så går det att ta sig in genom DP-rankingen.
Ja, det får nog ganska mycket poäng där. De får mycket DP. Via att spela bra på DP blir väldigt, väldigt gynnsamt för att komma in i Ryder Cup-laget då. Mm. Så att det kan finnas goda möjligheter.
Ja, jag tror så också. Men med de orden så tycker jag vi går vidare till PGA-touren. Vi har en annan europé som har spelat lite fantastisk golf. Och med tanke på att ni haft den helg ni haft, så gissar jag samma svar där. Ni har följt i sociala medier men inte sett tävlingen.
Korrekt.
Nej, men det är världens hetaste golfspelare just nu som har spelat jättebra golf. Och det är John Rahm, vår kära härliga spanjor som spelar i USA. Och den här veckan så var det American Express. Och han vann på härliga 27 under par. Det är väl lite någonting man gör bara sådär, va?
Ja, speciellt om man har en svettig rosa tröja på sig. Ska han byta tröja någon gång eller?
Jag är så trött på den där laxfärgen den har på sig nu.
Ja, den blöta laxen kan vi börja kalla den här i podden. Ja, man får väl ha en blöt laxtröja om man spelar så där bra alltså.
Du får på en bild om du skjuter den här spåren.
Det var lite som jag liksom, var inte han lite anti det här med de här riktigt superlåga skårorna förra året, liksom birdiefesterna?
Jo, han sa ju så att det var egentligen bara som en stor putt-tävling varje gång man deltog.
Ja, exakt. Nu har vi kanske en ändrat åsikt om det då.
Jag gissar det, med tanke på hur han har spelat. Nej, men han har på sina senaste, vad är det, 5 starter nu, så har han 3 vinster, eller har han 3 i rad? Jag tappar räkningen.
Ja, 2-2.
2-3.
2-3.
Ja, exakt. Sjukt. Sjukt bra jobbat. Okej, men lite så här, vad tror ni? Hur många till kommer han vinna en major i år?
Ja,
tror ni?
Jag tror det. Alltså med den här formen han har, så han kommer inte vinna på Augusta, tror jag. Där har vi våra bett klara. Men jag tror han vinner US Open och Players, tror jag.
Fyra tävlingar, det är tuff konkurrens alltså. Det är kanske inte helt bra där med den här starka formtoppen så här tidigt liksom. Det känns som att han skulle spara den där formtoppen lite.
Ja, alltså det enda är ju att det kan bli lite svårare under major-säsongen. Vi hade ju vår härliga Scheffler, så han gjorde väl samma resa egentligen så här på vår sida. Han var väldigt stark och lyckades få tidiga prestationer, men att sen tappa mot slutet av halvan. För det är ju svårt, alltså det är ju svårt att hålla formen så lång tid.
Ja, exakt.
Jag såg ju hans intervju där efter tävlingen. Såg ni den då?
Nej, gjorde inte.
Ja, men då sa han ju att han känner själv att han har mycket mer att ge Han kan spela mycket bättre än vad han gör just nu.
Ah, ja. Det är ganska härligt med tanke på att han, de har estimerat att hans handicapindex nu på plus 10,5 ungefär. Så ja, det är så skönt att kunna säga att han har mycket i tanken.
Exakt, han gick väl in inför den tävlingen med plus 13,8 någonting. Och sen så, jag vet inte ens vad slopen hade blivit om han skulle gått på 36 poäng helt enkelt på de fyra runderna. Jag undrar vad det hade blivit.
Alltså, tror du han sista 68 nu? Det blir en höjning i hans
ja, det blir nog. Det borde bli va. Helt sjukt alltså.
Snittscore, vad blir det då? 66 ungefär, 65-66 på de senaste tävlingsvarven då.
Ja, det är helt sjukt fast. Det ska bli spännande att se vart det här tar vägen. Ja, men det blir en väldigt bra konkurrent till våra bett på Augusta.
Det kan man säga. Jag tycker att jag ändå ska försöka nämna en amerikan som spelar bra. Det är en ung man vid namn Davis Thompson som togs in genom det här universitetsrankingssystemet som vi nämnt tidigare i podden. Han är en av de här lyckliga alumni-personerna eller spelarna som faktiskt fått ungefär samma resa som Ludde Åberg. Han har inte varit lika framträdare på amatörnivå, även väldigt, väldigt duktig och vunnit titlar och sådär. Men ändå en positiv biprodukt av just systemet, att det verkar fungera för amerikansk golf. College-spelare.
Ja, det är ju skitkul att se att det kan gå att göra den där vägen och att de lyckas även prestera det de gör. Så att det är kul att se.
Superbra. Så att de får chansen och har möjligheten att ta vara på dem.
Exakt.
Men vi går över till sista anhalten innan vi går över till Villes tränarspaning, och det är LPGA. Och där har vi vår härliga Maja Stark som har återigen levererat. Ingen vinst, men efter att skjuta minus 6 sista 10 hålen under sitt sista varv så lyckas hon ta sig upp på en andra plats.
Ja, vilken prestation. Jag menar, med det, alltså de spelarna i toppen där, det var ju liksom hela gänget liksom av stjärnor var ju topp.
Ja, exakt. Det var ju egentligen, vad ska jag säga, LPGA-tourens Tournament of Champions. Alltså det är de som har vunnit tidigare under året, deras tävling. Och då blir det ju sagt, det är Maja Stark, det är Nelly Korda, det är Brooke Henderson, det är
Charlie Hall.
Ja, precis. Charlie Hall, Anna Nordqvist. Alla de som har varit egentligen i toppen och vunnit tävlingar. Att då komma in som Maja Stark får äntligen, vi kan säga att det är hennes första ordentliga riktiga start som med LPGA-status. Och faktiskt komma tvåa. Det är starkt och stark och starken.
Ja, verkligen starkt.
Nej, ja, det är riktigt bra.
Det är grymt jobbat. Kul med både Sebbe och Maja där. Nej, jäkligt imponerande.
Ja, det ska bli spännande att följa och fortsätta följa de svenskarna under våren.
Exakt.
Men vi tar oss vidare mot Villes tränarspaning.
Sådär, då var det dags för min tränarspaning. Och den här veckan så skulle jag vilja prata lite om någonting som är stekhett just nu. Vad tror ni det kan vara, grabbar?
Nya klubbor.
Ja, det tror inte jag.
Nej, men just nu,
nya klubbor.
just nu är det ju en... Just nu är det ju, jag tror att det kliar i alla golfnördars fingertoppar när alla märken släpper sina nya namn, sina nya klubbor på nätet, och de börjar anlända in till de olika centerna där man kan få börja testa. Och man ser väl tendens till att det kommer snabbt ut sådana här klubbor i folks bagar. Olika drivers, och jag vill försöka prata lite om att hur viktigt det är om man nu ska köpa en ny driver och få effekt med den nya drivern, att man faktiskt får rätt driver i handen. Titta bara egentligen på alla märken, och oavsett egentligen vilket märke vi pratar om, vi pratar Cobra, Callaway, TaylorMade, Titleist, Ping, alla märkena har ju, mer eller mindre alla märken har ju nästan minst 3 stycken modeller av då den nya modellen. Tar man Stealth 2 här, då finns det liksom 3 varianter av den. Oftast en liksom stor säljande variant, och så finns det oftast en mer låg spin variant med oftast kanske fler justerbarheter på, och sen finns det oftast en lite mer anti-slice-variant då. Och, så att det finns tre huvuden som ofta kan ha olika egenskaper och olika prestanda. Och därför tycker jag att det är jätteviktigt att man uppsöker ett fitting center där det finns bra kunskap som kan hjälpa till med att hitta rätt sån klubba. Och jag skulle säga att liksom alla märken gör ju bra klubbor, så att det handlar ju snarare om att man får en bra utprovning på klubborna. Jag tippar ju på att ni inte bara har tagit och satt om klubborna som ni två boys har i baggen och bara slängt ner dem och sagt, nej, jag tar den. Har du en stiff?
Nej, det kan jag inte säga direkt. Jag har faktiskt gått så långt så jag har faktiskt haft en custom fitting för varje del av bagen just nu. Så jag tog det så långt så jag faktiskt hade en driver fitting, jag hade en wedge fitting och så hade jag en järn fitting egentligen. För jag kände att jag ville verkligen nörda ner mig och vill känna skillnaden dels i huvudena. Eftersom jag är själv Cobra spelare så ja. Var att jag ville kolla på deras olika modeller och hur de svarade till olika skaft faktiskt. Så tänkte jag att testa igenom allting när jag ändå var igång.
Exakt, det är bara att komma tillbaka till oss sen och göra putterfittingen då, för den uppenbarligen har jag saknat i baggen.
Ja, uppenbarligen, men det är det alltså.
Nej, men jag tycker att det är ganska bra som Jonas gör. Jag tycker det ofta kan bli den typen av liksom, fråga och lite sånt som du minnar ut i med sådana som vill göra ordentligt hos oss. Komma och gör drive-fittingen, gör järnfittingen, sen kan vi ta det där senare. Vi hade någon på något event här nu, vi hade med TaylorMade där, kanon nya, de här nya järnen ska du ha. Men började smyga igång lite med driver-fittingen, men spelaren hade slagit ganska mycket järnslag och sådär. Så att jag tror att det fanns både lite trötthet i kroppen och slagit mycket slag. Så då är det bättre att köra på järnen här nu och så vet vi lite info kring drivern. Så tar vi en ny test med drivern nästa gång. Så att man inte liksom skyndar sig igenom och liksom slänga på allting på en gång, utan det är sjukt viktigt att få rätt typ av, inte bara liksom rätt längd på klubban, utan även rätt vikt, rätt loft på drivern, inte bara rycka den här 10,5 stift på hyllan då, för det är inte säkert att det kommer funka, även om det är den nya supermodellen här som ska gå mycket längre, rakare, mer förlåtande, så kan det bli en mismatch för just dig då. Så att om du lyssnar på det här och är sugen på nya klubbor, så se till då att man får en utprovning där det finns en rad urval av klubbor. Och det finns inte så heller att det är många som kommer till mig och säger, ja, men jag ska nog ha en stiff ska jag ha. Ja, och då brukar jag ställa tillbaka frågan, ja, men vilken typ av stiff då? Och då dör ju diskussionen, eller då kan man inte svara tillbaka oftast.
Nej, det är lite svårt att se, känner jag, att du kommer säkert komma in på det, men att se styrheter som ett spektra, visar
jag. Ja, jag menar att koppla ihop en svinghastighet med att okej, då ska jag ha det där stiftskaftet. Det går inte. Det är bara ett enkelt sätt att försöka bli klar med att personen ska köpa en klubba. Så att bullshit kallar jag den då, utan det är då, det finns liksom, du kan ta fram fem olika stiftskaft som personen i fråga kommer tycka att det ena känns som då kanske man skulle tolka som ett X-stiff, ett väldigt hårt skaft. Medan det andra skaftet på andra sidan kanske känns som ett väldigt, väldigt lätt och mjukt skaft. Men fortfarande så är allihopa ett stiftskaft. Och då kan vi inte säga här att den här personen kommer tycka om ett stiftskaft. Det går inte. Om den inte gillar för hårt här och den gillar inte för mjukt, då måste ju det här som är där bli perfekt. Och för någon kanske då ett tyngre stiftskaft blir perfekt då, istället för ett lättare X, eller tvärtom och sådär då. Så att det är snarare att man pratar om olika viktklasser, och inom varje modell och varje vikt i den modellen, där finns det då ett spektra av regular stift och X där det blir lite hårdare då. Men man kan inte jämföra liksom ett stift från det där märket i den där vikten mot ett stift i det där märket med den där vikten. Det går liksom inte att sätta dem mot varandra på och säga att de här två är samma skaft liksom.
Nej, precis, det märker jag också ganska mycket. För jag brukar laborera mest med det är egentligen vilken typ av bollbana är det jag söker. Jag har alltid haft tendensen att jag vill slå till exempel jag vill slå lägre drives, för jag tycker det passar mig bättre liksom, för att kunna få ut en lägre boll som rullar lite mer liksom, för att kunna kompensera mot vind eller liknande. Och då för mig så kollar jag mycket på kickpunkt på skaft, för egentligen visst, stivhet blir en del av det, men kickpunkten främst.
Just det. Och det finns ju, jag menar, finns ju lite olika böjprofiler på skaften också då, som det är sånt som inte spelaren själv kan hålla koll på om man inte är på en högre nivå då, som du är då, utan kommer till den vanliga golfaren då. Då får vi ha koll på det här och veta att ja, men den här spelaren belastar ett skaft på de här ställena i svingen. Den här spelaren kanske inte ens belastar skaft överhuvudtaget. Då blir det inte så stor påverkan på vilken skaft vi tar. Så det beror väldigt mycket på inte bara liksom vilken hastighet klubban har i träffen. För titta på Ram här nu som har vunnit. Där har vi en sving som är väldigt annorlunda mot till exempel en Rory till exempel då. Det finns det. Vi pratar vi liksom med att rycka iväg och hur vändningen är, så är Ram väldigt aggressiv, som han har en kortare uppridning än vad Rory till exempel har, men båda upp en ganska hög snärt vid träffen och ungefär samma speed i träffen. Så där innebär det att de kommer belasta skaftet i olika sekvenser i svingen, vilket gör att skaftet kommer behöva det kan helt enkelt bli uppbyggt på olika sätt.
Men om du jämför lite snabbt de här två svingarna och om du egentligen tar det enkla, hur belastar de här olika skaften olika? Vad händer i svingen? Om man jämför med Ram, jämför med Rory McIlroy.
Ja, men som jag har fått lära mig att titta på spelare, så är det först att se lite deras liksom, totala så att säga, atletiska förmåga. Och där är ju båda en ganska hög, måste man ju ge dem. De är ju båda stora, starka och kommer kunna liksom, belasta skaftet. Och inte bara att de ja, att vi ställer en muskelknutte där som inte kan svinga, utan de här spelarna vet vi har en hög atletiska förmåga i golfsving då. Om ni förstår den graderingen, så där är den hög. Sen så tittar vi på liksom det vad ska man säga stora liksom framförallt vändningen, hur är den? Är den lite liksom vänder de upp, som vi ser på Ram då, som vänder ganska kvickt. Han sätter ganska mycket power i vändningen, vilket gör att hans övre del på klubban, man skulle säga då själva buttändan på klubban, så kallad greppändan, där behöver det skaftet vara hårdare, för att han belastar det ganska hårt där när han vänder så aggressivt. Rory, som har en mer följsam uppridning och liksom laddar ända ner till träff väldigt mycket, där det inte är samma liksom kvicka vändning, han kan då ha lite mjukare buttsektion, alltså då uppbygger handtaget. Men sen kommer båda ner till en träff och släpper ut sin kraft i svingen väldigt sent. Så att deras release kommer ju sent in mot träff när de liksom släpper ut skaftet mot boll. Och då bör tippen vara ganska hård på båda spelarna. Så att vi kan tänka oss att vi ser en Rory som har en lite mjukare övre del av klubban. För att det inte finns samma belastning liksom i vändning. Medan Ram då som belastar klubban liksom mer aggressivt genom hela svingen och kvickare. Där bör vi ha hårdare skaft genom hela svingen då. Lite också kring tempo, liksom hur de är. Och där skulle jag då säga Ram lite mer kvick, medan Rory lite mer smooth då, i förhållande mot varandra. Kan ni se det framför er?
Ja.
Jag försöker se det framför mig, och det gör jag ganska bra. Jag försöker egentligen göra lite tydligare för mig själv, så försöker jag jämföra kanske en som hette för en swinger som Ernie Els jämfört med Amendoran, liksom mest för att känna kontrasten.
Känner ännu mer, ja, där är det ännu tydligare. Och där vet vi också att om inte det var Ernie som spelade då väldigt mjukt skaft mot vad folk visste om då. Alltså spelade väldigt mjukt. Jag ska inte hänga ut det, men jag tror att det var liksom otroligt mjukt skaft.
Mot vad en spelare på den kalibern skulle spela.
Vi pratar riktigt mjukt. Men jag ska inte vilja säga det högt. Jag har hört det från någon Tor-buss eller som jobbade inom Callaway's Tor-department där. Och jag tror att det var liksom blindtest, och var det liksom att det var nästan något som man skulle säga damskatt var typ det som han tyckte var skönast att svinga då.
Det fanns inte,
det skulle ju förmodligen Ram tycka var helt värdelöst liksom, och han skulle knäcka det skattet. Så att där beror det på då spelare, så att som sagt var hitta rätt vikt, att testa olika skaft och olika vikter, så man inte bara testar regular och stiff inom samma skaftmodell, för att det är den skaftet som sitter i den här driven på hyllan. Det blir liksom ingen skillnad när ni kommer att testa, men att få testa ett lätt sånt skaft eller ett tungt sånt skaft, där ser vi absolut mer tendenser till att folk tycker det är intressant, och även att folk tycker är intressant som har spelat mycket hårda, tunga stålskaft tycker det också är intressant att testa kanske faktiskt grafit nu när grafitskaften har fått sånt jäkla uppsving och är så bra nu. Så att där får vi en stor utökning i vårt skaftutbud nästa år när det kommer till järnklubbor att kunna testa fler grafitskaft.
Det är spännande faktiskt. Jag tror att det, som du säger inne på, vi öppnar människor till att testa olika skaft, testa kontrasterna. Mm. Hur är effekterna? Som du säger, väldigt lätt eller väldigt tungt. Vad är det som händer? Hur känner jag? Hur upplever jag att bollflykten är? Visst, nu inomhus under vintern, då kanske det är väldigt svårt att göra liksom, en jättebra fitting. Liksom, visst, du kan få alla värden och du kan följa datan, men att kunna få se bollflykten och göra det lite tydligare, så bara att göra det även under normala sommarförhållanden förstås.
Ja, precis. Så att men ja, vi kör ju blandat lite. Vi kör blandat med MoCod, så kan vi använda den för mätmässigt på både inomhus och utomhus på samma sätt. Då. Så det blir lätt att köra lite egna bollar inomhus och sen så öppnar vi upp portarna och så får man se bollflykten och jobba med bollflykten och se vad skillnaden är då.
Ja, det är superbra. Men Wessler, vilken hastighet har du på driven och hur testar du skaft? För att du har ju lite andra krav än vi andra.
Nej, men jag kör ju ett regular skaft rakt igenom alla klubbar. Nej, men som Ville säger så har ju jag märkt själv skillnad när jag har testat mina skaft att ja, men vissa skaft kan kännas jättemjuka och jättekonstiga och så kan jag ta något som känns ja, men det här är skitbra. Sen står det X på båda, men ena känns som ett regular skaft och det andra känns som ett X-stift då, om man får kalla dem så.
Är det som ett X-stift vill, som du vill att X ska kännas?
Ja, men exakt. Så kan man säga.
Inte som jag vill att ska.
Nej, så jag testar ju mycket. Jag vill ha ett skaft där jag inte känner klubbhuvudet så jättemycket på. Utan jag känner hellre ett skaft där klubban är en helhet och inte att klubbhuvudet är en grej som är längst ner och fladdrar lite. Utan
du har känslan av att det är egentligen ett styv pinne du håller i.
Ja, men exakt.
Lätta sättet är väl att, tänker jag när man hör det där, det är väl för att göra det till en, om en golfare tittar och försöker få fram det här framför sig, vad då menar han, känner inte huvudet, men om ni tänker att ni håller ett armeringsjärn, någonting som inte ens kan röra sig när ni svingar det, då är det lite så den känslan som Wessler vill ha, fast lite lättare då.
Exakt.
Men ingen rörelse liksom i huvudet, så det är lite åt ramhållet kan vi absolut säga, ja. Om jag går tillbaka till min koppling där.
Sen så kommer till mer järnskaft och till mina järnklubbor så har jag absolut hela tiden vill jag att och spelat ett tungt, styvt skaft. Men nu har jag börjat testa mer lättare, testa grafitskaft till och med. Just för att jag vill ha känslan att det ska vara. Det ska ändå kunna hålla emot, men det ska inte vara så tungt och jobbigt att slå, utan ett skaft som är skönt att slå och man känner att man kan spela och slå många slag med utan att bli för trött med. Så jag kommer nog kanske ha grafitskaft i mina järn i år.
Spännande, då blir det ändå få långtslående som faktiskt kanske har vågat kanske ta steget till ett grafitskaft i järnklubbor också. För det är ju någonting vi känner också kanske på just proffskulturen. Att när vi har alltid haft någon form av stålskaft. Visst, det kan vara stål och grafit kombination på något sätt. Men att 99-100 gånger så ser vi ett stålskaft i proffsgolfares järnklubbor. Och jag tror att det vågar ta steget.
Jag tror lite mycket, eller ganska mycket ligger i att man tror att stålskaft, då är de hårda och då kan de hålla emot. Och, men kollar man nu så grafitskaft gör så jäkla bra och de är så bra i hur de byggs upp och all den del som de kanske inte var back in the days. Utan då var de ju grafitskaft lite sämre i kvalitet. Men nu är grafitskaften så bra och nu går de att göra styva och hårda men inte så tunga. Men ska du ha ett styvt och hårt stålskaft så blir det svintungt istället.
Ja.
Så det är lite varför jag kommer nog gå över till grafit.
Ja, det är väl också någonting man kanske kan bestämma just alla olika egenskaper av ett skaft lite lättare när det är just de här nya grafitlegeringarna på något sätt framför ett stålskaft. Det finns ju bara en viss typ av rörlighet i ett stålskaft i jämförelse med ett grafitskaft.
Alltså ett stålskaft är ett stålskaft. Det går inte att göra så mycket mer ändå. Om man jämför. Det går ju vissa saker och man kan hävda från tillverkarna vissa saker. Men du kan ju programmera hur skaftet, precis som vi pratade om i ramor och det där, hur skaftet är hårt, i vilka sektioner är skaftet hårt. Det kan du programmera när de helt enkelt lappar ihop grafitskaften. Så att det är ju en helt annan liksom möjlighet i att kunna designa utformningen i hårdhet och olika sektioner på klubban då.
Så är framtiden 100% grafitskaft?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså det är nästan man vill säga att det känns som att det kan bli det. Man ser hur marknaden börjar bli väldigt mer mogen för det. Och man ser att fler torspelare börjar titta åt det hållet. Så att vi får väl se. Ja, om en 10 år då kan det mycket möjligt vara väldigt få stålskaft kvar i bägarna.
Ja, det kanske blir Wesley som revolutionerar allting.
Ja, exakt.
Det är första steget och sen så inspireras Rory av dig sen.
Exakt. Rory kollar på mig och ser vad man ska göra.
Ja, det är jättebra. Men grabbar, vi går vidare mot veckans birdies och...
Ja, men sådär då. Då ska vi köra igång med lite birdies and boogies igen. Det var ju ett tag sedan jag fick göra det här. Så.
Som vi har längtat.
Ja, jag har längtat faktiskt. Det har varit så mycket intervjuer och mycket annat vi har haft på agendan. Så nu blir det så... Ja, jag har sett fram emot det.
Ja, men det förstår jag, Jonas. Det här blir ju något lite roligare. Man får skämma ut någon person. Så det är alltid kul.
Ja, men... är det mig eller Wille?
Ja... Jag tänker ta Jonas Gullberg när han spelat tävlingen 2006. Nej. Nej, utan jag tänker att vi kommer hoppa rakt in på boogiesen den här veckan.
Jajamän.
Och jag tror ju nog nästan alla vet om St. Andrews.
Mm. Ja.
Ja, det är bra. Tack. Tack för svaret. Och då tror jag att man har säkert sett på torerna när någon har hamnat i knipan. Ganska nära en ganska känd stenmur.
Ja.
Det kanske ni känner igen.
Du pratar om det 17:e hålet i sig.
Ja, men precis, Jonas. Duktigt. Och det var så att en liten vanlig golfhackare hamnade ju där ute. Och skulle ju då testa på det här coola slaget. Man slår in i stenmuren och ska få bollen att studsa ut på green igen då.
Jajamän.
Och första försöket. Ni kan förstå att han kanske inte klarat på första då. Eftersom jag säger första försöket. Slog ju bollen kvar ganska nära stenmuren igen då. Sen slog han den igen därifrån. Och fick han faktiskt ut den. Så den studsade på vägen. Men det var att den hade lite spin på sig, så den studsade tillbaks in och la sig dikt an mot stenmuren. Det var ganska kul att se. Och hans polare stod och garvade sönder mot han. Så det blev faktiskt bogen den här veckan. Att man kanske inte ska försöka sig på de här coola slagen som proffsen gör. Då kan man hamna i stor knipa istället.
De är svårare än vad vi tror. Även fast många proffs får oss väldigt lätt.
Exakt. Det gäller att ha bra kontroll på vad man ska göra om man ska försöka sig på ett så här svårt slag.
Som golftränare då, vad hade du rekommenderat? Vad skulle han gjort?
Ja, han skulle bara ha tagit och droppat den bollen och tagit ett prickslag på det och slagit
det blev ganska många fler slag.
Bättre läge. För nu får han ju två slag plus att han måste droppa den därifrån han ligger sist och sen slår den igen. Och då kommer han nog säkert inte sätta han så jättebra heller.
Om en droppa så menar du förklara ospelbar?
Ja, förklara ospelbar och droppa ur den från sitt skitläge. Kan man väl säga.
Det kan jag
får dela den här videon om den finns någonstans. Jag har faktiskt inte sett faktiskt.
Ja, så att jag kan dela den. Jag hittar någonstans. Ja.
Alltså.
Vi får dela ut den. Sen då. Birdin. Det kommer ju såklart bli någonting Jon Rahm har gjort.
Alltså.
Och det blir en stor suck i podden.
Jag har ingen aning. Alltså för att vinna så vände vad för spektakulära saker han har gjort förutom att ha varit med i kända podcast som golfens enda podcast.
Ja, men exakt. Nej, men det jag tänker säga, det är faktiskt att han är ju en väldigt bra golfare. Och i sina första 150 tävlingar som pro så har han ju 18 vinster. Han har 38 topp 3 placeringar. Han har 54 topp 5 placeringar och 81 topp 10.
Oj. Och det gör han att tävlingar topp 10.
Och det gör han att, ja, det gör han till spelaren som är tvåa, eller alltså andra rankad på alla de här kategorierna över all time. Och som ni kanske förstår så är det bara en person framför då, och det är ju Tiger då. Men det behöver vi inte säga, för det vet vi när att han är ganska bra. Nej, så Jon Rahm är faktiskt tvåa på alla de här kategorierna, och det tycker jag är faktiskt helt galet att ändå ha 81 topp 10 placeringar på 150 tärningar. Det, det är något man måste säga är riktigt, riktigt bra.
Ja, det är fantastiskt. Med tanke på den korta tiden han har varit i världseliten också. Och, och gjort sånt otroligt avtryck så här snabbt. Det ska bli fascinerande att följa de kommande 10 åren som vi minst kommer ha Jon Rahm i toppen, tror jag.
Ja.
Man tänker lite att han har varit lika länge i toppen som Rory, liksom. Ja. Att han, varit liksom så här, men han har bara varit i några år, liksom.
Precis. Han är bara barnet.
Ja, exakt.
helt galet. Men sen, vi har ju... Om man går till procentsats då, så har vi i vinster så har ju Jon Rahm 11% vinster på sina 100 första tärningar. Tiger har 22 och Rory har 8%. Tiger har 37% på sina topp 3. Rahm har 24, Rory 22 och topp 10 så har Tiger 56, Rahm har 53 och Rory 49. Så ja. Spännande att se om vad som händer där.
Ja, han har ju många år kvar som sagt i eliten, och då kanske, då får vi se om Rory, om han har gått förbi honom eller om han ligger kvar som andra plats där.
Ja, precis.
För att gå förbi Tiger är svårt. Då skulle han haft 10 år till i världseliten innan det här.
Exakt.
Eller så får han bara se till att vinna allt han har och genom.
Ja.
Ser man. Ja. Det var faktiskt vad jag hade till er och till poddens lyssnare.
Vi tackar för veckans börjelsebogels, och vi går vidare mot det sista segmentet för veckan. Och nu är vi tillbaka till det efterlängtade. Nu så blev det lite kortare break, men vi ska köra lite, vart är vi på väg? Har ni längtat?
Ja!
Oj, 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 det här är ju...
Det är ju mitt favoritmoment det här.
Ja, men det förstår jag.
Dags för att skämma ut oss.
Skämma ut mig, skulle jag vilja påstå.
Efter första omgången av vart är vi på väg i golf, Swedish Golf Club style, så har vi 2-2 i poängställningen mellan W och W här.
Ja.
Men... jag tänker att vi kickar igång det och så försöker vi ta lite mer poäng den här veckan.
Amen.
Jag tror W kan göra ett höja sina poäng den här veckan.
Nu kommer rycket här, kan jag säga.
Rycket från W.
Men då kör vi och vill lyssna på det här. Vart är vi på väg?
Away!
Ja.
För 10 poäng. Vi lämnar min kuststad i södra södern och åker mot en golfklubb där fornminnen och en CE-märkning gör sig påmint.
Ja, en gång till.
Så alltid vet jag om att jag läser det 2 gånger.
Nej, men.
Så ni får tid att tänka. För 10 poäng. Vi lämnar min kuststad i södra södern och åker mot en golfklubb där fornminnen och en CE-märkning gör sig påmint.
Mm. Min, sa du min kuststad?
Jag får inte läsa tre ord.
Nej, 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 men jag noterade lite här i alla fall. Nej,
ja. Så jag går vidare mot 8 poäng. Ja. Mm. Ett skepp kommer lastat. Eller var det ett skepp? Vet du vad som kommer lastat härifrån? Hade du kunnat staden innan vi rattar mot vår golfklubb?
Oh, nu är det ju många så här ordkluringar alltså.
Alltså.
Det är så här att man sitter varje gång och så sitter mamma och kan alltid såna ordkluringar och ingen annan i familjen förstår någonting. Ja. Vi väntar Jonas på en gång till. Måste höra det igen.
För 8 poäng. Ett skepp kommer lastat. Eller var det ett skepp? Vet du vad som kommer lastat härifrån? Hade du kunnat stadens namn innan vi rattar mot vår golfklubb?
Kommer lastat.
Men alltså, vad fan är det här?
Vi rör oss vidare mot 6 poäng.
Vilken inledningsradio alltså.
För 6 poäng. Har du spelat banan vet du om att detta rullar genom banan på samma sätt som det gör på klubbar som Jönköpings golfklubb och Djursholms golfklubb.
Kul om man hade spelat någon av dem.
Men vänta nu, inte någon...
Som sagt, nu ska vi hålla våra ärliga trådar här personliga
projekt. Ja, det ska vi göra. Det. Vad fan, det ska inte vara ett... Jönköping och Djursholm har man inte spelat. Måste vi springa bort och spela honom bara?
Ja, vi väntar några minuter här.
Tack, tack. Djursholm... Mm-hmm. En gång till.
För 6 poäng. Har du spelat banan vet du om att detta rullar genom den. På samma sätt som vi gör på Jönköpings golfklubb och Djursholms golfklubb.
Ja, det är något. Det är inte en flygplats då, som rullar igenom.
Nej, det.
Spela banan. Ja, lastat rattar vi.
Ja, det var lite klurigt, visade sig. Ja, men det... vi hugger vidare på 4 poäng. På torsdagar spelas det mycket, men det var en fredag som Mats Hallberg den 22 juli 1988 satte ett banrekord som var det första för klubben.
Vänta nu. Jaha. Ja, jaha, vänta nu. Det var... men... Uff.
För 4 poäng. På torsdagar spelas det mycket, men det var en fredag som Mats Hallberg den 22 juli 1988 satte ett banrekord som var det första.
Oh, man vill ju nästan nej, jag måste ju nästan dra chansen. Jag måste ju rycka. Ska jag göra det eller? Ska jag köra?
Då behöver jag ditt svar alldeles strax. Annars går vi mot 2 poäng.
Ja, då säger vi... Pille! Min vanliga tuta.
Ja, kom och skicka i personligt och inte i gruppen bara.
Nu ska vi inte göra något fel här. Jonas Gullberg ifrån... där. Japp, det kommer ett här.
Ska registrera ett resultat alldeles strax.
Kom igen nu då.
Jag har ett resultat registrerat, men vi går vidare mot 2 poäng.
Nej, men kan du inte om du var rätt eller
inte? Nej, alltså aldrig för att tänka på lyssnarna där ute nu.
Ja.
För 2 poäng. Golfklubben ligger nära Vattenfallen i Torsharg och bjuder på härliga intryck för alla golfare, även Anna Nordqvist.
Nej. Tror jag. Jo.
Jag är för dålig på så här.
Lukta 6-2, det luktar 6-2.
För två på mig. Golfklubben ligger nära vattenfallen i Torsharg och bjuder på härliga intryck för alla golfare, även Anna Nordqvist.
Alltså är jag...
Ja, jag måste be om ett svar.
Ja, jo, det förstår jag.
Åh, oh, det kommer, ja.
Ja, men vi slänger iväg ett svar till Jonas här då.
Ja, men det är bra.
Vad fan är det? Där har vi den. Jag måste bara hitta Jonas Gullberg här som man kan skriva till honom. Nej, ja, så jag kan ju vara så fel ut, men det kan vara så kul också.
Får kolla det, han kan ha lagt ut någon reeler av det.
Nej, så är
det. Det kommer senare. Har du skickat ett svar?
Ja, det kan vara så jävla... Nej, jag har ingen aning.
Men då, mina vänner, då har vi fått två svar från våra panelmedlemmar. Och destinationen och golfklubben vi söker är Torshälla Golfklubb. Så, våra båda medlemmar har fått poäng. Men Ville, han tog det på 4 poäng och Wesley lyckades på 2 poäng. Så det är faktiskt starkt, yes, tycker jag. Bra chans. Men för att dra igenom det lite snabbt,
ja,
enkelt, då har vi min förklaring. För 10 poäng, vi lämnar min kuststad i södra Södern. Alltså vi åker från mig, jag åker från Malmö och norröver så att säga. Så åker vi mot en golfklubb med fornminnen. Och då har vi alltså Tor som vi ska tänka på. För det finns massa Tor och så finns det hällar och liknande i området.
Just det.
Och en CE-märkning gör sig påmint. Och det är alltså Volvos Construction Equipment som finns där ute. Som gör att det är...
Just det, den ligger där man åker ut där. Ja.
Precis, utanför klubben.
Ja, ja, precis.
Vi går vidare mot 8 poäng. Ett skepp kommer lastat eller var ett skepp? Och med tanke på Volvo-andan så har vi ju våra härliga lastbilar som kommer från Eskilstuna. Och det är någon närmsta staden. Och där rattar vi ju ifrån den ut mot golfklubben helt enkelt när man kör förbi.
Aj.
Härliga industrin.
Ja.
På 6 poäng. Har du spelat van och vet om att detta rullar igenom den? Och vet du om det är fordon?
Är det inte ett tåg där efter par femman eller?
Helt rätt, det går en tågräls genom anläggningen. Och samma sak är det på Jönköpings golfklubb och Djursholms som har den. Och det har ju, jag vet inte om det är just att det var järnmalm eller liknande som kom liksom till de gamla bruken. Eller om det var just bra förbindelse för Volvo-fabriken som finns där ute. Så.
Just det.
Men det finns
där den kom upp det där. Jag, liksom, flashbacken liksom från banan där. Fast den har ju...
Ja, men det är spännande.
Nej, jag satt och tänkte på massa golfklubbar som har...
Vad tågade den saken genom sig.
Exakt.
Och det är bra du förstod i alla fall. Och för 4 poäng, på torsdagar, alltså torsdag, torshälla för ett litet ordspel.
Mm.
Och hade man haft koll på, vissa människor har koll på vilka datum som är på vissa dagar, så är det Mats Hallberg som tog just första banrekordet på Nyhetsbanan 1988 på 66 slag, alltså 2 varv. Men för lite intressant fakta så är det för herrarnas proffstid så är det fortfarande 66 slag som är just banrekordet. Så han har väl ett indirekt tangerat banrekord.
Nice.
Fortfarande. Och för 2 poäng så är det golfklubben ligger nära Torsharg som är något vattenfallskomplex. Och som nu de flesta vet så är Anna Nordqvist hemmaklubb är Torshälla golfklubb.
Mm. Vad fin, Jonas.
Ja, men tack, jag är inte stolt.
Ja, du styrde in det där. Först var jag först liksom bara kom in när tågrälsen kom in där, då bara råkade jag styra bort mot Landeryd typ ett tag, men så bara fanns det
ingenting. Jag var också på Landeryd och här.
Men sen när det kom in med att det spelade gas på torsdagar, då bara ja, nu måste vi köra.
Ja, men det är fantastiskt. Jag tycker ändå ganska bra poäng. Vi har dock en ledare och det är William Mayer som leder med 6-4.
Ja. Oh.
Ja, det är en liten ledning, men den ska utökas.
Ja, vi ska få se nu till nästa avsnitt att vi ska göra någonting som vi ska inte kanske gynna någon, men vi ska göra lite fortsatt klurigt.
Ja, det tycker jag.
Det är jättebra. Men med de orden så avslutar vi veckans avsnitt. Och tack för alla som har lyssnat och tack grabbar för att ni tog er tid idag.
Tack själv Jonas och slutjobbat med quizet.
Yeah.
Tack. Ha det så bra nu.
Ha det bra.
Hej.